Vänligen ta era biblar och slå upp Efesierbrevet kapitel 2. Och vi ska titta på verserna 4-7 här. Det är förstås en hel stor mening som börjar i vers 1 och slutar i vers 7 eller 10. Men vi tar ut den här meningen och plockar isär och analyserar orden och meningarna så att vi får en bra detaljkännedom om vad som står. Ska läsa de här från vers 4-7. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi har varit döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Så här börjar den här texten med ordet men. Gud. Men, en uppdelning, en vändpunkt i en mening, som sagt, som har börjat i vers 1 och gått och talat om den mörka verkligheten av människans dödhet i synden. Och så kommer vers 4, den stora vändpunkten, den stora ljusglimten, men. Och det är inte bara ett litet men, utan ett stort men, nämligen Gud själv. Men Gud. Jag ska inte försöka att överträffa Martin Lloyd-Jones, som hade en välkänd predikan där han bara talade om men Gud. Men Gud hela tiden. Men det ligger en poäng i det som han gjorde. Vi ser kontrasten i det här ordet men. Vi ser hur människan var död till sin natur i verserna innan. Död till sin natur, död i ett hopplöst tillstånd. Hon var född i döden, hon var född på grund av Adams synd, på grund av sin förfader Adam som syndade mot Gud för första gången och drog resten av sina arvingar, sina ättlingar, sina efterkommande i döden, i synden, gav oss som härstammar från Adam det här arvet, synden, döden, dödheten, ondskan. Människan är inte halvdöd i sin synd. Det är inte som att hon är lite, kan röra sig lite grann. Hon är helt totalt död i sin synd, i det att hon lever i synden, hon vandrar i synden, lever i sina överträdelser och missgärningar och är död i dem och vandrar på den här världens vis, följer köttets och sinnets begär, den här syndiga naturen som hon har ärvt från Adam. Samtidigt som hon lever i synden så är hon alltså död inför Gud. Död i Guds ögon. För synd är död. Och i den här dödheten så kommer orden men Gud. Men Gud. När människan var totalt död så kom Gud. Hon var helt oförmögen. En död. Ett lik kan inte röra sig, det är inte halvdött, det är inte bara lite sjukt, men kan ändå göra vissa tecken eller rörelser och kalla på hjälp. Nej, ni är totalt oförmögen, kan inte röra sig, totalt död, totalt förslavad, en slav under synden. Vi läste förra gången ur baptisternas 1689 års baptistiska bekännelse kapitel 9 vers 3 om fri vilja. Genom sitt fall till ett syndigt tillstånd har människan helt förlorat all viljeförmåga till någonting andligt gott som hör till frälsningen. Så en oandlig människa helt och hållet motsatt detta goda och död i synden är inte kapabel att genom sin egen kraft omvända sig själv eller förbereda sig själv till det. Men Gud, hon är död i en juridisk död under en dom, dödsdom. Föregående stycket läste de hur de, vi människorna, var av naturen vredens barn. Utvalda såväl som outvalda. Av naturen födda som vredens barn. Destinerade till Guds heliga vrede på grund av synden. Inte bara destinerad till att dö och sen upphöra att existera, utan destinerad till en evig andra död i eldsjön under Guds vrede. Inte på grund av sin, att hon var god från början och till naturen var neutral och sedan syndade och gjorde sig skyldig till, utan av naturen ärvd från Adam, den här skulden, den här synden som Adam begick mot Gud, ärver vi den här skulden, den här förtjäntheten av vrede, ärver vi av naturen. Av naturen var vi födda till att dö och dömas och kastas i helvetet. Men Gud, det var inte någonting som människan kunde göra. Det är helt uteslutet. Helt uteslutet att en död person som dessutom är skyldig kan göra någonting alls för att rädda sig, för att bättra sig, för att ta sig ur sin skuld, för att kunna göra någonting. Inte av er själva, står det längre fram i 8 och 9. Endast Gud. Det här ligger utanför människans förmåga. Det ligger utanför människans makt. Utanför vad hon kan göra. I det här hopplösa, döda tillståndet kommer Gud in med sin barmhärtighet, med sin kärlek och nåd. Det här ordet men, den här vändningen, den här kontrasten, den här motsatsen mot döda och onda syndare, kommer Gud in med kärlek och nåd och barmhärtighet. När det är helt hopplöst kommer Gud in med nåd, kommer Gud in för att visa att han frälser oss utan våra egna gärningar, utan att vi är förtjänat det, utan någonting sånt. Den här texten uppvisar och demonstrerar för oss Guds barmhärtighet, Guds kärlek och Guds nåd. Vi ska ta dem i lite annan ordning och börja se på Guds kärlek i vers 4, andra delen av vers 4. Det står mycken kärlek. Gud har mycket kärlek. Pollen, agapen. Poly som betyder mycket. Det betyder inte stor kärlek som det har stått i vissa översättningar. Det är inte det han menar. Det är inte det han syftar på. Han talar om en mycken kärlek som ligger i Guds natur. Kärlek är Guds egen natur. Kärlek har Gud. Det står att Gud är kärlek. Och han har mycket kärlek till sin natur. Men inte bara en känsla av kärlek som Gud känner till saker och ting. Diffust. Eller abstrakt. Eller sentimentalt. eller romantisk kärlek eller någon sånt flimsflams, utan en äkta kärlek som inte bara är känslor. Det är känslor, men inte bara, det är inte bara rosa hjärtan, varma känslor, sådana saker, utan det är en handling, en handling av kärlek. Så det står: den myckna kärlek som Gud hade, som han älskade oss med. Lägg märke till att ord för kärlek förekommer två gånger. Först kärlek och sedan älska, Guds natur, och sedan hans handling efter den naturen. Att han verkligen handlar i kärlek. Och det är det som är sann kärlek. Inte bara känslor, utan att agera, att handla. Den kärlek som han älskade oss med. Här är det Paulus och Efesierna som är dessa orden oss. Det är de kristna, de som han har sagt är utvalda innan jordens grund blev lagd. Alltså Guds utväljande kärlek. Inte bara den allmänna kärleken som man kan säga att Gud i viss mån kan ha till hela mänskligheten och visa genom godhet i att låta dem leva, i att låta dem fortsätta leva i den synden, fortsätta åtnjuta hans goda och skapelsen. Här talar det om den särskilda utväljande kärleken som Gud har till de utvalda, och där Gud handlar till de utvalda i kärlek. Och aposteln Johannes säger: detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Vi har inte älskat Gud. Vi var döda i våran synd. Vi hatade Gud. Vi syndade mot honom. Vi var vredens barn. Vi har ej älskat honom, men Gud har älskat oss. Detta är kärleken. Så för det andra, barmhärtighet. Rik på barmhärtighet, stod det allra först. Kärlek är Guds benägenhet att göra gott mot oss, helt enkelt för att vi är hans skapelse. Han har särskild utväljande kärlek till de utvalda. Han har viss kärlek i att göra gott mot dem han skapat, även om de inte är utvalda, även om de är under hans vrede. Det är Guds kärlek att han handlar, gör gott mot alla människor för att de är hans skapelse. Men när det gäller Guds barmhärtighet så är det däremot att han behandlar oss som fallna, som syndiga och som eländiga varelser. Så kärlek behandlar oss rent neutralt som hans skapelse, medan barmhärtighet också handlar trots fallenheten, trots eländet, trots uselheten av medunkan, av medkänsla, av medlidande. Läser till exempel i Hesekiel 16, där Gud talar till Israels folk om hur han förbarmade sig över dem, och med den här starka liknelsen säger till Israel: ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. Och säger Gud: när jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sa jag till dig: där du låg i ditt blod, du ska få leva. Jag sa till dig: där du låg i ditt blod, du ska få leva. Det här är barmhärtigheten. Att se något uselt, något vidrigt, något eländigt, något frånstötande, något hjälplöst. Och det är Guds natur att ha medlidande och barmhärtighet över sådana usla varelser. Och här hans ord: ingen förbarmar sig över dig, men han kom och såg den här hjälplösa varelsen sprattla i sitt blod och sa: du ska få leva. Och vidare så målar Gud ut hur han låter Israel leva och hur han ger henne allt. En krona på huvudet, en fin klänning och smyckar henne med juveler. Gör det här eländiga aset som ligger där i blodet och sprattlar, gör henne till en drottning till sig själv. Så här är det likadant, gäller det för oss, de utvalda Guds folk, hedningarna. Han såg ingenting fint i oss, men han hade medlidande över oss. Han förbarmade sig över oss och han gjorde det rikligt. Det står han är rik. Gud som var rik på barmhärtighet, rik på medlidande. Han har barmhärtighet i överflöd. Han har ger frikostigt, ger så det både räcker och blir över av sin barmhärtighet och sin frälsning. Och det här är också förstås kan jämföras med att Paulus använder de här beskrivande adjektiven på de här egenskaperna. Han talar om mycken kärlek, stor kärlek. Han talar om rik barmhärtighet här. Och sen säger han i vers 7: Guds nåds överträffande rikedom eller överflödande rikedom. Det talar om dess storlek, både dess kvalitet, dess kvalitativa storlek, också dess kvantitativa storlek. Han är rik på det. Han är stor i det. Det flödar över. Det ges frikostigt och i överflöd. Allt som behövs och lite till. Tar oss till nästa ord. Hans kärlek, barmhärtighet och sedan hans nåd, hans nåds överträffande rikedom, vers 5, vers 7. Så medans kärlek är Guds handling rent kärleksfullt till sin skapelse, barmhärtighet är medlidandet över den som är i nöd, den som det är synd om, den som är eländig och hjälplös. Så i nåd. Och barmhärtighet är också att friskriva någon från dess skuld. Men nåd dessutom desto mer. Det här att ge en oförtjänt gåva och en belöning mot en skyldig brottsling. Inte bara en varelse som är neutral. Inte bara en varelse som det är lite synd om eller mycket synd om, utan en varelse som är motsträvig mot Gud. En varelse som syndar emot Gud. En varelse som är skyldig och ond och elak och förtjänar straff. Så är nåd att ge motsatsen till vad som förtjänat. Nåd att behandla den skyldige som en god person. Att istället för att straffa, belöna. Istället för att behandla dem som en brottsling, istället behandla dem som en hederlig person. Och inte bara som en hederlig person, utan en som har arbetat och hederligt och förtjänat någonting gott. Och det här är Guds nåd, någonting som är alldeles förunderligt för oss att kunna förstå. Varför skulle någon ge någon en belöning när den här personen förtjänar bestraffning istället? Den här belöningen, den här gåvan Gud har gett för det första pånyttfödelse. Det står att oss, eller ni som var döda i era överträdelser och synder, vers 1. De utvalda blev sedan vers 5 och 6 levande gjorda tillsammans med Kristus. Så Gud gav den här gåvan av pånyttfödelse till döda syndare som förtjänade att dö och att dömas och att dö igen i den andra döden i eldsjön. Istället gav de nytt liv och pånyttfödelse. Det är en gåva. De som är döda behöver göras levande för att kunna gensvara, för att kunna röra sig. De kan inte det av sig själva. Därför är pånyttfödelsen en gåva av nåd. Människan är passiv i sitt uppväckande, i sin pånyttfödelse. Människan är passiv. Det är inte att människan deltar och är medaktiv i att föda sig själv på nytt. Det är inte så att människan gör sin del, att människan tror på evangeliet och sedan föder sig själv på nytt genom att tro på evangeliet. Det är inte att människan gör någonting för att få bli född på nytt. Någonting, det där lilla extra, det där lilla fina som Gud vill att vi ska göra, som om vi kan göra någonting för att få det. Nej, pånyttfödelse är pånyttfödelse just för att det är ett uppväckande från de döda. Ett uppväckande från de döda där människan är passiv, där människan inte deltar eller gör någonting i sin pånyttfödelse. Det är en gåva. Det är en nåd. Pånyttfödelsen är av nåd. Och därför måste man vara, det måste vara ett val som Gud har gjort att föda en människa på nytt. Pånyttfödelsen är tillsammans med Kristus, det här levande görandet tillsammans med Kristus. Såväl som att man står att man dör tillsammans med Kristus i dopet, som Paulus talar om i Romarbrevet 6. När man dör bort från sin synd så blir man också, får likhet med Kristus i hans död, dör tillsammans med Kristus, så blir man också uppväckt och får nytt liv tillsammans med Kristus. Så Romarbrevet 6 och 5 säger Paulus, om vi har blivit ihopvuxna med likheten av Jesu död, vi har fått hans döds likhet, så ska vi också få del av hans uppståndelse. När vi vet detta, att våran gamla människa korsfästes, den här människan som var gammal, den, alltså den som var död i sina överträdelser och synder, den gamla människan korsfästes tillsammans med Kristus, så att syndens kropp skulle upphävas, den här köttet och sinnet skulle upphävas, så att vi inte längre slavar för synden. Och sen Romarbrevet 6:8. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Så på detta sätt ska ni också räkna er själva å ena sidan döda till synden och å andra sidan levande för Gud i dens moder, i Kristus Jesus. Och detta är pånyttfödelse. Detta är en del av att ha del i Jesu uppståndelse redan nu, att leva tillsammans med Kristus, att leva i Kristus Jesus för Gud och att vara död för synden. Och det är så som vi ska räkna oss själva som. Och det är det som Paulus talar om här också. Gud har gett oss den här gåvan av nåd att bli pånyttfödda, att få nytt liv Men inte bara det, desto mer en belöning också. En gåva och en belöning. Andra delen av vers 6. Han uppväckte oss och han satte oss i det himmelska världen i Kristus Jesus. Han pånyttfödde oss alltså, men inte bara det. Han gav oss, som om vi hade förtjänat någon sorts belöning, gav han oss att få sitta uppe i Kristus, sitta uppe i den himmelska världen, sitta på tronen i Kristus Jesus. I den himmelska världen, i den andliga dimensionen, den andliga sfären, så som vi läste om i vers 2, andarna, härskarna över luftens välde. Den här andliga världen som är en verklighet som existerar parallellt med våran existens, en andlig sfär. Vi läser i 3 och 10, kapitel 3 här i Efesierbrevet, vers 10. Vi läser om härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Den andliga världen, den andliga sfären. Vi läser i 6 och 12 i samma bok, ondskans andemakter i himlarna. Och som sagt, andarna i luften. Han talar här om den andliga dimensionen, den andliga sfären, vad den än är. Att den här är lagd under Kristus, under hans fötter och också våra. Så i kapitel 1 och vers 20 och 21 så säger han: med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Och det här upphöjandet, det här uppväckandet av Kristus från de döda, den här kraften som uppväckte Kristus från de döda, den här kraften som satte Kristus på Guds högra sida i himlen, är den kraft som verkar i församlingen. Och det som Paulus talar om just här och nu i de här verserna: han uppväckte oss tillsammans med Kristus, han satte oss tillsammans med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det är där i den himmelska världen som våran välsignelse finns, som vårat arv finns. Som vi läser i kapitel 1, vers 3: Gud har välsignat er med all andlig välsignelse i den himmelska världen. En annan apostel, aposteln Petrus, bekräftar: vi har blivit på nytt födda, Petrus kapitel 1 och 4. Vi är födda på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Himlen är Kristus själv. Himlen är där Gud är, och där är vi redan nu, men inte ännu. Vi är där andligt just nu. Redan nu är vi i himlen, i Kristus. Eftersom vi som är kristna är i Kristus, så är vi med honom i himlen. För han sitter i himlen. Han sitter som vårt huvud, som vår ledare, som vår representant i himlen. Och eftersom han är huvudet för kroppen, församlingen, eftersom huvudet är där, så gäller det också för kroppen, gäller det också för övriga medlemmarna i församlingen, lemmarna i kroppen. Han är där och representerar oss. Han för våran talan inför Fadern. Vi är i Kristus, är vi redan nu i den himmelska världen och sitter där redan nu i Kristus Jesus. Och fysiskt kommer det att ske senare. Jesus är där som våran förelöpare. Han har gått dit före oss. Han bereder plats för oss. Han går för att bereda rum åt oss i Faderns hus i himlen, där det finns många rum. Och det kommer med säkerhet att gå i uppfyllelse, att då vi redan är där nu andligt i Kristus. Och där Paulus uttrycker det på det sättet, att i dåtid han har satt oss. Det är något som har hänt, något som är sant just nu. Han har satt oss så att vi sitter där just nu i himlarna. Och lika sant som det är sagt, så kommer det med all säkerhet att uppfyllas också fysiskt. Vi kommer att få fysiska nya uppståndelsekroppar. Vi kommer att förhärligas. Vi kommer att fysiskt uppstå med honom. Vi har andligt uppstått med honom nu, men vi kommer att fysiskt uppstå med honom och få nya fysiska, himmelska, andliga kroppar som är lika hans kropp i härlighet. Vi kommer att fysiskt uppväckas och fysiskt uppryckas till himlen, tas upp i himlen, fysiskt sättas i himlen och regera och härska tillsammans med honom. Så det är en framtida uppståndelse, en fysisk, ett fysiskt förhärligande av våra kroppar. Och syftet med allt detta är inte oss, det är Gud igen. Texten börjar med ordet men Gud. Det är Gud som gör allt detta med oss. Inte vi. Vi bidrar inte med någonting med detta, förutom synden som gjorde det möjligt att frälsa oss. Syftet, vers 7, är att dessa egenskaper, Guds kärlek, barmhärtighet och nåd, ska uppvisas i de kommande tidsåldrarna, för att uppvisa i de kommande tidsåldrarna sin nåds överträffande rikedom i bokstavligen snällhet eller godhet mot oss i Kristus Jesus. Vi ser över hela Bibeln att Gud gör det här för sin egen äras skull, för hans eget namns skull. Så frälser han. Han frälste Israel för sitt namns skull. Han förbarmade sig över Israel för sitt eget namns skull, för att han skulle förhärliga sig själv. Saltaren är full av uttryck som i psalm 79:9. Hjälp oss du vår frälsningsgud för ditt namns äras skull. Rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Inte för våran skull, inte för att vi är bra och förtjänar det, utan för ditt namns skull. Psalm 143:11. Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull. Ta min själ ut ur nöden för din rättfärdighets skull. Vädjan görs till Guds eget namn, Guds eget rykte, Guds egen ära står på spel om inte han frälser som han har sagt. Gud säger i Jesaja 48:11. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag så. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. För sitt eget namns skull, för att uppvisa i kommande tidsåldrar rikedomen och härligheten i hans nåd, genom att handla gott mot sitt folk, mot sina utvalda i Kristus Jesus. Det här är syftet bakom livet, universum och allting. Vi lämnas inte i mörker över att fråga oss, vad är egentligen meningen med livet? Varför är vi här? Varför traskar vi omkring på den här jorden? Vad är syftet? Vad är meningen med allt? Bibeln har ett klart och tydligt svar som den här världens ordvrängare förstås inte vill veta av. Det är för enkelt för dem. Det är inte tillfredsställande för deras raffinerade intellekt att Gud skulle ha det här syftet. Att i kommande tider, i kommande tidsåldrar, i kommande eoner, i kommande evigheters evigheter visa upp sin härlighet och nåd mot ett utvalt folk. Gud hade som syfte att där för evigt, i evigheters evighet, tillbedjas av änglar och av heliga, av de heliga återlösta. För hans stora nåd. Och hur kan detta ske? Gud är nåd, barmhärtighet och kärlek i sig själv. Han behöver inte någonting för att bli barmhärtig eller nådefull eller kärleksfull. Han är i sig själv fullkomlig och inte beroende av skapelse eller människa eller änglar. I sig själv är han kärlek, nåd och barmhärtighet. Men de här behöver uppvisas på objekt. Även om han är fullkomlig i de egenskaperna så behövs det objekt för att visa exakt hur fullkomlig är han i sin barmhärtighet och i sin nåd och i sin kärlek. Hur stor är han exakt i detta? Det visas inte upp i ett vakuum utan visas på föremål, på objekt, på personer som ska få nåd och få barmhärtighet. I sig själv är Gud kärlek och fullkomlig kärlek och visar kärlek eftersom kärleken är en neutral sak, eller kärleken är någonting som betraktar ett objekt rent neutralt oavsett om det är förtjänt eller oförtjänt av det. Så Gud visar kärlek till sig själv inom treenigheten. Detta mysterium där det är en Gud men tre personer som älskar varandra fullkomligt och självlöst, självutgivande. Fadern älskar sonen, sonen älskar fadern, den helige ande älskar fadern och sonen, fadern och sonen älskar den helige ande. Det är en perfekt enhet i kärlek. En relation av fullkomlig, perfekt kärlek som visas inom treenigheten i ett mysterium vi inte kan förstå. Hur en Gud kan samtidigt ha tre personer som dessutom älskar varandra utan att det är egoism eller självgodhet eller självkärlek. Ett mysterium vi inte kan förstå. Men inom treenigheten går det inte att visa barmhärtighet eller nåd. Det går inte att visa nåd mot fadern, kan inte visa nåd mot sonen, för sonen har inte syndat. Sonen kan inte visa nåd mot fadern, för fadern har inte syndat. Den helige ande har inte heller syndat. Så det finns inget objekt för nåd och barmhärtighet som kan uppvisas inför änglar och människor bara genom att skåda relationen i treenigheten. Utan istället så har Gud bestämt att han ska förhärligas i alla sina fullkomliga egenskaper och uppvisa sin rika nåd, sin överflödande nåd och barmhärtighet mot syndare i Kristus. Och det här är återkommande. Förhelgandet sker inte i ett vakuum Utkorelsen sker inte i ett vakuum. Frälsningen sker inte i ett vakuum. Det är inte så att det finns vissa utvalda personer som plötsligt blir frälsta av Guds nåd utan någon hänvisning till Kristus Jesus, utan utkorelsen och frälsningen och nåden är i Kristus Jesus. Det sker endast i Kristus. Det finns ingen annan väg för en utvald att bli frälst. Även om den är utvald så är den inte privilegierad nog att få bli frälst genom andra religioner eller andra vägar, om sådana skulle finnas. Utan det är endast i Kristus som frälsningen är. Ingen annan religion, ingen annan väg. Jesus Kristus är den enda vägen, sanningen och livet till Fadern. Det skulle ske ett givande av sonen att dö för syndare och på så sätt visa barmhärtighet och nåd. Sonen kan som sagt inte vara nådig mot Fadern och dö i Faderns ställe för någon synd som Gud, Fadern, hade kunnat begå, eftersom Gud inte kan synda. Det går emot hans natur. Men på ett sätt som vi också inte förstår så förordnade Gud syndafallet. Bestämde att synd skulle ske så att han kunde visa upp sin nåd. Så att han kunde frälsa människor genom Jesus. För att uppvisa de här egenskaperna, nåd och barmhärtighet mot synd, så krävs det synd. Det behövdes synd och Gud. Också här ett mysterium, förordnade att synd skulle existera utan att själv vara syndens upphovsman eller upphovsmakare eller upphov. Gud bestämde att synd skulle existera. Utan att vara dess upphov, utan att vara skuld till synden, utan att vara skyldig eller ha ansvar för synden. Så på något sätt vi inte kan förstå så ser vi ändå i Bibeln, precis som vi inte förstår mysteriet i treenigheten. Men vi ser i Bibeln att det är sant. Så ser vi också i Bibeln att Gud förordnade att syndafallet skulle ske, att synden skulle komma, så att han kunde visa upp sin nåds äras rikedom genom godhet, genom nåd, genom att förbarma sig över skyldiga syndare. Ett mysterium vi inte kan förstå, men vi ser det tydligt. Vi ser det till och med att Gud förvärrade synden. Vi läser i Romarbrevet 5:20. Synd fanns i världen före lagen, men dessutom kom lagen in för att synden skulle bli större. Vem var det som gav lagen till mänskligheten? Det var Gud själv. Och varför gav han lagen till mänskligheten? Inte för att de skulle kunna frälsa sig själva genom det, utan för att synden skulle bli värre. Och synden skulle visa sig genom budordet vara synd i ultimat syndighet. Syndens stora syndighet. Så vi ser att det är sant att Gud förordnar synden. Gud förvärrar synden genom att ge lagen. Och där synden flödade över, där överflödade nåden ännu mer. Och det var syftet. Synden skulle överflöda så att nåden skulle överflöda ännu mer. Hur visar Gud då att han har fullkomlig nåd, överflödande nåd, överflödande rik barmhärtighet och nåd? Det är genom att benåda totalt onda, skyldiga, oförtjänta syndare och ge dem sin son, ge dem pånyttfödelse, ge dem belöning. trots att de förtjänar straff, hat, vrede, död, mörker, elände. Så stor är Guds nåd och barmhärtighet, och det är den han vill visa upp här och nu och i kommande tidsåldrar. Då som nu, som i all evighet. Detta är Guds överflödande rika nåd. Gud är inte ond i att göra det. Gud har ett gott syfte. Eftersom Gud är god. Gud är 100% god. Det står till och med här att Gud är snäll. I det grekiska grundordet kindness. Och många säger att Gud är god, men han är inte snäll. Okej, det beror på hur du menar med snäll. Han är inte en jultomte som hoppar runt och ger pepparkakor till folk. Men han är snäll. Han är snäll. Han ger snällhet. Han är snäll mot oss genom att, trots att vi är sådana oförtjänta och rebelliska och onda syndare, så var han snäll mot oss, god mot oss, kärleksfull mot oss, nådig mot oss, barmhärtigt mot oss, födde oss på nytt, satte oss i den himmelska världen. Inte det snällt? Inte det snällt? Inte på ett dumt sätt, inte på ett dumsnällt sätt, men fullkomligt snällt sätt. Och igen, Gud hade bestämt allt detta, och Romarbrevet 5 och 6 säger oss, när tiden var inne, bestämt i den förflutna evigheten, och när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, medan vi ännu var i det tillståndet, så dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Dog i vårt ställe, de ogudaktiga utvalda ställe. Och han är förstlingsfrukten till det här, till vårt uppväckande till tro och omvändelse. Genom sin död uppståndelse köpte han åt oss våran död bort från synden, vårt nya eviga liv, vårt pånyttfödelse, vårt uppståndelseliv som vi redan nu har. Våran tro, våran omvändelse är en del av det livet. Våran helgelse är en del av det livet. Du som är kristen har fått nåd av Gud till nytt liv. Betraktar du det som en välsignelse, en gåva, en nåd att redan nu vara född på nytt? Vi tänker oss ofta att våran belöning finns uppe i himlen och vi väntar på den, och den har vi fått av nåd. Vi är frälsta genom nåd. Frälsningen har någonting att göra med att vi får komma till himlen när vi dör, och då får vi våran belöning. Men tänker du också på att du redan nu har himmelskt liv, du har andligt liv i dig, du är född på nytt. Ser du det som en välsignelse att få leva för Gud här och nu i det här livet, att få vandra i helgelse här och nu i det här livet? För det är en gåva, det är en del av gåvan, en del av nåden, att vara befriade från slaveriet över i synden och istället vara slavar för Gud just nu, slavar för helgelse just nu. Du har fått en välsignelse. Redan nu är du satt i den himmelska världen i Kristus. Ja, himlen blir en fysisk verklighet och vi längtar och väntar på den. Men redan nu är vi andligt, mystiskt i Kristus, i himlen, satta i himlen i honom. Paulus säger oss i Romarbrevet 6, Med tanke på alla de här sanningarna så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och synden ska därför inte regera er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens slaveri som redskap för orättfärdighet, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Tänk på de här sanningarna som vi har hört här nu. Guds stora nåd och barmhärtighet mot oss. Tillbe honom för det. Tillbe honom. Prisa honom för hans stora nåd och barmhärtighet och godhet och kärlek och snällhet mot oss, hans utvalda folk. Kalvinism leder inte till högmod, om man förstår det rätt. Det leder till ödmjukhet. Det finns dock en del arminianer som säger att Gud utvalde oss för att vi var choice meats. Vi var de utsökta biffarna som var tilltalande, som hängde där i butiken, de utsökta, de utvalda, de möra köttbitarna. Därför valde Gud oss. Det där är arminianernas tagning på utkorelsen, för de måste ändå erkänna att Gud utväljer oss på något sätt. Men den kalvinistiska synen, den bibliska synen på utkorelse, är någonting som tar bort allt det här från oss. Att vi skulle vara något fint i Guds ögon. Att vi skulle vara något speciellt som var värt att älska och benåda och belöna. Nej, tvärtom, döda. Totalt döda, totalt skyldiga. Totalt syndiga. Frälsta av nåd alena. Utvalda av villkorslös nåd. Frälsta av nåd. Benådade av nåd. Mötta med kärlek och barmhärtighet. Kalvinism är inte högmod utan ödmjukhet. Och som sagt, du är satt redan nu i himlen. Den här världen är ingenting för dig. Redan nu så är ditt huvud bland molnen. Kristus är ditt huvud i himlen. Och i honom är du satt i himlen. Kolosserbrevet 3:1-3 säger oss: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Samma sak där. Matteus 6:20. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Rikta bort blickarna från jorden, från all problem eller begär som finns kvar, alla frestelser och lockelser här på jorden. När du har huvudet i himlen och blicken fäst mot himlen, då kommer du ha din skatt i himlen. När du inser att här förgås rikedomar, mal och mask förtär, tjuvar själ, och du kan inte göra någonting åt det. Era rikedomar kommer att brinna upp en gång. Du kan inte göra någonting åt det. Men i himlen kan varken mask eller mal förstöra. Där finns våran oförgängliga skatt. Och den skatten är Herren Jesus Kristus själv. Och att få vara tillsammans med honom för evigt. Och ni fäder, det står här. Det här ska uppvisas i kommande tidsåldrar. Här och nu på jorden så ska denna kungörelse av Guds nåd, evangeliet om frälsning, föras vidare till våra barn, till våra kommande generationer. i tidsåldrar och tidsåldrar, kommande tidsåldrar. Sedan finns det ni som ännu är döda i eran synd. Ni har inte upplevt på nytt födelsen. Ni har inte fått den här, det här uppväckandet. Ni är utanför Kristus. Ni lever för jorden, för världen, i världen. Slavar under synden. Slavar under Satan och hans välde. Och ni kan säkert förstå att ni kan inte frälsa er själva. Ni kan inte göra någonting som kan få Gud att vilja frälsa er genom att göra någonting bättre än andra. Om ni verkligen är sanna mot er själva. Men Gud kan frälsa er ändå. Gud kan frälsa er. Och för en del av er så tänker ni, vad orättvist att Gud bara väljer att frälsa några men inte alla. Jag vill ju också bli frälst, men varför frälser inte Gud mig och inte alla? Lyssna på vad du säger. Du säger att du vill också bli frälst. Ingen vill bli frälst. Ingen vill komma till Kristus och bli frälst om inte Fadern drar honom. Om du säger detta och tycker att det är orättvist att inte du får bli frälst, lyssna på dig själv. Om du vill ha det så får du det. För då är du redan utvald, då är du redan uppväckt. Du kan inte säga det av dig själv. Du kan inte komma fram till det här av dig själv. Att du skulle vilja, att du är död i din synd, att det finns frälsning, att du skulle vilja ha del i den här frälsningen. Gud har redan uppväck dig från de döda. För att den viljan kan du inte uppbåda av dig själv. Eller Romarbrevet 2:4. Föraktar du rikedomarna i Guds snällhet, hans tålighet och tålamod, vet du inte att Guds snällhet vill föra dig till omvändelse, till ånger, till bättring och tro. Gud är inte skyldig någon något. Gud är inte skyldig att frälsa någon. Det är inte orättvist av Gud att utvälja vissa men inte andra. För Gud är inte skyldig att frälsa någon. Gud, för att hans rättvisa är tillfredsställd genom Jesus Kristus, så är det rättvist av honom att frälsa de som inte förtjänar det. Det är inte orättvist av Gud att frälsa vissa. Det är helt rättvist, för han har betalt för det själv med sin egen sons blod, sitt eget blod. Det är inte att stå och säga att Gud är orättvis. Det är bara för dig att tacka och ta emot, att omvända dig till honom. Inte förakta hans godhet, utan ledas själv till omvändelse, till att tacka och ta emot, ångra din synd och vänd om och förtrösta på Herren Jesus som har dött i syndares ställe. Det är inte en orättvisa, det är en uppmuntran att även du som tycker att du är hopplöst död och inte alls kan ta dig ifrån synden hur mycket du än skulle försöka, så är det en uppmuntran att frälsningen är av Gud alena. Det här ordet, men Gud, inte du, men Gud frälser dig. Frälsningen är enbart av Gud i Kristus Jesus. Endast av hans nåd. Endast i Kristus och inte utanför. Inte genom andra religioner. Inte genom andra botgöringar. Endast genom den botgöringen Jesus själv gjorde på korset. Där han tog det fullkomliga straffet i syndare ställe för alla de som vänder om och förtröstar på honom. Är han det perfekta offret. Och hans uppståndelse har bekräftat det. genom att Gud uppväckte honom från de döda. Han gav sitt liv och han tog det tillbaka. Verket är fullbordat. Frälsningen är redo. Fly till honom. Kom till honom. Vänd om. Omvänd dig från din synd. Vänd om till honom. Förtrösta på honom. Inse att ditt hopp finns endast i honom. Vi var alla döda syndare, men Gud, rik på barmhärtighet, kärlek och nåd, uppväckte oss tillsammans med Kristus, gav oss liv, gav oss pånytt födelse, satte oss i den himmelska världen, upphöjde oss i Kristus. Och ni som är utanför Kristus, kom in, ni också. Det finns hopp, för Gud ska frälsa er. I Jesu namn, amen. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig, tackar dig för ditt ord och för sanningarna här som är de mest storslagna sanningar som vi kan förstå. Själva kärnan av ditt evangelium, din stora nåds rikedom i att du varit god emot oss och varit snäll mot oss i att ge oss det vi inte förtjänade. Herre, våran Gud, vi ber att, jag ber att alla våra ögon ska ha fått upp ögonen för det här. Än en gång, mer djupare än tidigare. Och för människor som är utanför, men som det ändå finns hopp för, därför att du har utvalt dem, Gud, vi ber att du kallar dem just nu och frälser dem, att de inte ska förhärda sina hjärtan utan komma och få evigt liv just nu. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.